det som jag är mycket förtjust i med den här dikten, det är att Gila Mossad helt bara utan prut, hon ger kärleken en annan färg.
In i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i hamnen.
Ja, visst gör det ont när knoppar bryter.
Mor fyllde genast huset med prydnadstomter.
Att när du resat jag kvar vid avtrycket i gräset.
Varför skulle annars våren tvika?
Diktpodden. Här får du en dikt i taget.
Det snöade hela natten. Kärleken är vit. Går på kärleken trampande. Skogen jamar. Små bitar av ljus gungar i träden. Kärleken täcker såret, bristen. Själens fläckar. Vi sjunger högt. Jag och de osynliga. Jag och de ordlösa.
Varmt välkomna till Diktpodden. Vi hörde en dikt av Gila Mossad från diktsamlingen Vad jag saknades här från 2018. Läste dikten gjorde Mimmi Palm, som är journalist och författare. Själv heter jag Maria Landvik Duregård. Hej och välkommen till Diktpodden.
Hej och tack så mycket för att jag får vara med.
Berätta, varför valde du just den här dikten?
Jo, just den här dikten fastnade jag för därför att jag själv ofta när jag är ute och går, promenerar, funderar över, ja, då måste det vara vintertid förstås, funderar över när det ligger is. Det ligger ofta is i sänkor i parken där jag går. Och den kan ha som en lyster som jag grunnar över. Vad är det med den där lysande isen? Och då när jag läste den här dikten, då blev jag direkt intresserad. Så tänkte jag, det här fångar ju någonting.
Och vad var, liksom, var det som du fastnade för i dikten?
När jag började läsa den sen och läste om den och så, då, det som jag är mycket förtjust i med den här dikten, det är att Gila Mossad helt bara utan prut, hon ger kärleken en annan färg. För här så är det ju i andra raden så slår hon bara fast, kärleken är vit. Och annars tänker vi väl oss kärlek som röd. Alltså passion och romantik och begär och så. Men här så är den vit. Och det tycker jag är jättespännande.
Ja, varför har hon valt den vita färgen?
Det har jag ju verkligen grubblat på nu. Det var en rolig uppgift att fundera på det. Men om man går efter färgsymbolik så vanligtvis så symboliserar ju vit oskuld, renhet, fred och ärlighet tror jag också. Och då tänker jag att hon har bestämt sig för att kärleken är vit för att det är det hon är ute efter här.
Ja. Mm. Om man skulle säga helt kort då vad den handlar om.
Jag tycker den handlar om, smärtpunkten är när man kommer till några rader ner där det står i dikten att kärleken täcker såret och själens brister och fläckar. Mm. Jag tror att det är det den handlar om. Och det blir en stark läsupplevelse eftersom vi också har fått veta att kärleken är synonym med snö. Så man kan se barmark framför sig som text och då är det själen. Jag tycker det är så fint.
Mm. Vad är det för stämning tycker du, eller känsla?
Egentligen, fast jag tror att det är en sorg, en dikt som talar om smärta, så tycker jag inte att den är ledsam. Jag tycker också att det är intressant och viktigt på de sista raderna, den sista strofen. För då sjunger ju diktjaget tillsammans med de osynliga och de ordlösa högt. Mm. Mm. Och det kunde ju vara en sorglig sång, fast jag tror inte det. Jag tror att det är en förenande sång och en kanske lite jubel. Så att den ganska ändå...
Lite glad.
Ja, kanske dubbla stämningar i den.
Ja, ja. Ja, men det är spännande. Men för jag tänkte först att den bara var glad. Och den sjunger och sådär. Men sen blev jag också så här, tänker också att den är dubbel. Det är det här sången och det glada. Det är någon sorts glädjesång kanske. Men det finns ju smärtan. Det är ju liksom så här smärtpunkten där på något vis. Om vi tittar närmare på dikten. Vad är det liksom vi ser rent bokstavligt på pappret, eller man ska säga?
Alltså miljön så att säga, vad den utspelar sig.
Ja, typ.
Jag tror att den här faktiskt utspelar sig på utomhus, på en promenad. I den här dikten tycker jag att det är ganska tydligt, för vi har en skog här som jamar. Vilket jag tycker är jättefint. Och det hänger små bitar av ljus som gungar i träden. Och vi har ju, snön kommer ju tillbaka där, så jag tror att vi är utomhus.
Ja, jag tänker också det, man är vid skogen liksom, på skogspromenad på något vis. Så har vi några personer då?
Alltså det där tycker jag är så spännande, vad det är för personer.
Ja.
För det är en person, tänker jag mig, som traskar ut efter att det har snöat hela natten och går i skogen då. Men sen så de här som kommer in på slutet, som är osynliga och ordlösa. Det här grunnat på, vilka är det? Ja, men det kanske är fåglar, om det nu är en skog. De är ju ordlösa och kan vara lite osynliga. De osynliga skulle ju kunna vara någonting som är under snön. Men jag tror också att eftersom Gilles Mossad skriver mycket i sina samlingar om att ha varit tvungen att lämna sitt land, för det gjorde ju hon. Hon var tvungen att lämna Iran, kom till Sverige 1986. Så tror jag att man skulle våga sig påläsa in att de osynliga kan vara de som hon har lämnat, var tvungen att lämna. Och som på något sätt följer med diktjaget här.
Jag tycker också här att skogen jamar är helt fantastiskt.
Ja.
Och då tänker jag liksom, varför? Hur tolkar du det, att skogen jamar?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag försökte tänka hur det skulle låta. Alltså det kanske är när det är en mängd av ljud i skogen tillsammans då som blir som ett jamande. Jag kan inte riktigt faktiskt...
För jag tänker just det här med jamandet och liksom även det här att de gungar, de här fläckarna av ljus som gungar. Det är ju liksom lite lekfullt. Man tänker ju på en katt och lite någon lekfull kattunge eller något sånt där, tänkte jag. Så det var min känsla runt det där. Men jag tänker också att det liksom... Det är ju verkligen bokstavligt också en skogspromenad. Man kan tänka sig en person som går upp på snön och sen så hör man hur grenarna knirkar. Jag tänker att det egentligen är grenarna som gnids mot varandra som gör att det låter. Och så tänker jag att det liksom kommer ett ljus där mellan grenarna ibland, som det kanske grenarna gungar, vinden gungar grenarna eller något, och så ser man det här. Och sen blir det liksom en bild också av något annat. Det är lite häftigt. Men det här då med att hon går på kärleken och trampande, är det något?
Ja, det har jag funderat på också. Vad är det? Den första meningen där, hon sa går på kärleken, då kan man ju tänka sig att eftersom det här inte är den vanligaste kärleken, om man nu skulle säga så, eftersom den har blivit vit, så kan det här vara en kärlek som är bär då. Alltså den tål att man går på den, tänkte jag. Så här. Men sen så är det ju inte... Det är så att diktjaget trampar ju också på kärleken. Ja, är det att den tål det? Eller det vet jag inte riktigt.
Men det var intressant att den håller att gå på. Jag tänkte inte så. Jag tänkte mer så här... Fast då är det ju mer blötsnö då. Men när man går på blötsnö så kan det bli så svarta spår liksom. Och då skändar man ju lite grann det här vita. Ja, nej, men jag lutar nog att detta inte är liksom något skändande negativt. Men man vet ju inte riktigt. Vad vet vi om Gilles Mossad?
Gilles Mossad Estakri är en iransk-svensk poet och författare som sitter på stol nummer 15 i Svenska akademin. Hon föddes 1948 i Teheran och flyttades till Sverige 1986 med sina två barn. Numera bor hon i Göteborg. På persiska har hon gett ut 2 romaner och 5 diktsamlingar. Den första boken på svenska, Månen och den eviga kon, kom 1997. Där skildrar hon Persiens kultur och historia och beskriver hur det är att komma till ett nytt land. Efter det har hon gett ut ytterligare 6 diktsamlingar på svenska. Ett återkommande tema i Jila Mossaeds poesi är exilen, men också kampen mot orättvisa och censur. År 2018 blev hon invald i Svenska Akademin efter Kerstin Ekman. I sitt inträdestal sa hon: "Det tog 10 år tills jag, det nya språket och naturen förenades."
Den här tredje strofen då? Kärleken täcker såret, bristen, själens fläckar, som du sa. Hur tänker du runt det?
En ganska direkt tolkning att det är just diktjagets själ som vi får höra talas om här. Det finns ett sår i det här jaget och kärleken täcker det, alltså tröst har jag tänkt då. Jag har inte tänkt att det täcks över för att döljas.
Nej.
Men det händer ju också något mer här. För att om det hade stått så här i en dikt, kärleken täcker såret, bristen, själens fläckar, utan att vi först hade fått veta att kärleken är som ett snöfall, då kanske det hade känts mindre intressant. Alltså, för det är ju inte en jättekonstig sak egentligen att kärleken skulle kunna vara, fungera så för en människa. Men eftersom det är snö så blir det en sån tydlig bild, tycker jag, av mark som har fula fläckar och som täcks över. Det blir ett lager till i dikten.
Mm. Ja, det blir som det där mjuka täcket och det blir vackert liksom och slätar över och man skulle ju kunna tänka sig att liksom, ja, men man ser inte fläckarna när man är förblindad av kärlek. Men jag har inte tänkt så, tror jag. Jag tror att jag tänker att kärleken blir någon sorts lager av ömhet eller någonting som har fördragsamhet kanske med fläckarna. Och kanske också för jaget liksom läker dem. Sen började jag fundera på det här såret och bristen skulle vara något, någon människa, eller att det verkligen är ett riktigt, någon förlust på något vis. Och då blir det en helt annan innebörd. Alltså att det är en kärlekssorg, eller att det är någon som är, någon som är död, eller så. Då tänker jag ändå att kärleken funkar som något som lindrar.
Tänkte du då att det är själva kärleken som har försvunnit med en älskad person? Var det så du tänkte?
Nej, jag tänkte att kärleken finns kvar.
Ja.
Och att såret då som den liksom snöar över. Mm. Att såret, det finns ett sår i hjärtat då, eller något på något vis. Men kärleken liksom lindrar och svalkar och den finns kvar. Ja, ska vi kolla lite på formen?
Mm.
Rent så här, hur ser den ut grafiskt om man bara ska säga hur?
Det är 4 strofer
med
ojämnt antal rader i. Den första är 4, sen kommer en med 3, sen kommer en med 2 rader och den sista 3.
Mm. Och den här som vi sa är någon sorts smärtpunkt eller vad det är, den här kärleken täcker såret, den har 2 rader, det är den kortaste.
Ja, just det.
Ja. Det kanske är liksom fokus där på något sätt. Jaha, vad kan man se mer?
Den är rytmisk och musikalisk. Och jag tycker att Jila Mossad verkligen skriver så. Och effektivt på något sätt också jag skriver hon. Och så tycker jag att när vi kommer till den här, återigen då, kärleken täcker såret, bristen och själens fläckar, så har vi ju en ganska fin assonans där, tycker jag. I kärleken och täcker och själens fläckar. Så återkommer ju ljuden där. Väldigt fint.
Ja, men jag har sett så flera assonanser, va? Ja, men så går på finns det. Och ljus och gungar kanske. Och osynliga ordlösa. Liksom.
Ja, precis.
Och jag tänker att det är en väldigt klangfull dikt. Ja. Det bidrar på något vis.
Ja, det gör det.
Sen finns det en upprepning, anafor, va?
Mm.
Jag och de osynliga, jag och de ordlösa. Har vi några bilder?
Ja, men det har ju, fast den mest spännande bilden är ju liksom inbakad.
Ja.
Eftersom det här att det snöade hela natten och kärleken är vit.
Ja.
Den bild jag får är ju snötäckt mark.
Ja. Ja.
Så där kommer ju metaforen
precis.
Ut.
Ja, precis. Hela dikten blir ju metaforen för snöfall. Mm. Och det här att det är någon sorts dubbelexponering liksom, på något vis.
Just det.
Så, ja, men sen de här beskällningarna och personifikationerna där skogen jamar och de här ljuset gungar liksom.
Ja.
Jag läste någonstans, undrar om det var i hennes inträdestal till akademin. När hon kom till Sverige så var skog bara någonting som fanns i sagorna. Men sen har hon själv erövrat skogen. Det känns i alla fall så, tycker jag, här. Det finns inte så många skiljetecken. Det finns ett komma. Bristen, själens fläckar.
Precis. Just det.
Varför då?
Ja, varför då?
Men det hon har versaler. Det är ju
ja, hon använder det. Och det gör hon ju genomgående i sina dikter.
För det blir ju nästan, i alla fall med versalerna så får man ju ledtråd när man läser. Att okej, här börjar meningen. Men varför väljer hon bort punkt?
Alltså, faktum är att det var ganska sent nu i läsningen som jag faktiskt såg det. För det här med att versaler används mitt in i strofer. Utan att det då har varit en punkt innan. Det lägger man ju märke till. Men jag hade inte faktiskt riktigt noterat det.
Nej.
Och det blir ju en sorts pågåendehet att dikten bara fortsätter. Och den har ju lite karaktär av att det nästan lite som att det dunkas fram raderna i stroferna. Kan man, om det nu skulle kunna ha med det att göra.
Ja. Det blir någon sorts öppenhet i dikten.
Mm.
Det blir klang liksom. Och jag fick, det blir luft i dikten. Och så tänkte jag så här, ja men det är ju som när man sjunger. Man sjunger på en luftström. Och det är liksom, jag tycker att det blir en luftström i den här dikten.
Mm-hmm.
Jag kanske blir flummig nu. Fattar du hur jag menar?
Nej, ja, det gör jag.
Som sagt, när man sjunger så är det viktigt att man sjunger på luften liksom. Och det tycker jag att den här dikten gör. Den sjunger på luften.
Ja.
Vi ska göra paus för ett annat inslag.
Nu blir det diktskola.
Ni kanske kommer ihåg att en sonett är en 14-radig dikt med femtaktiga jamber som är fördelade på 4 strofer på lite olika sätt. Idag ska vi prata om versmåttens mästarprov, sonettkransen. En sonettkrans består av 15 sonetter som sitter ihop med varandra. Den sista versen eller raden i varje sonett bildar också den första raden i nästa dikt. I de 14 första sonetterna. Den 15:e och sista dikten kallas för mästarsonetten. Den består av alla de 14 föregående första raderna i rätt ordning. Den ska också sammanfatta dikten. Om ni vill läsa en sonettkrans så kan ni prova med danska Inger Christensens Fjärilsdalen eller Lotta Olssons Den mörka stigen eller Olivia Bergdahls Barnet som utgår från den berömda fotografiet på Allan Kurdi, en 3-årig död flyktingpojke. Man blir nyfiken på hur hennes persiska bakgrund och språket och den lyriktraditionen, hur mycket det påverkar det när hon skriver på svenska.
Mm. Alltså, jag tänkte lite grann när jag läste den här dikten att det kanske behövs någon med en ny blick på snön och skogen för att upptäcka, för att se att kärleken är vit. Och det skulle kanske kännas lite påfluget och använda den här att hon har tvingats byta land. Men eftersom hon själv för det på tal när hon pratar om sin diktning så kan det väl kännas
Precis,
som en intressant aspekt.
Jag tänkte också på, jo men vi pratade också om de jag och de osynliga och de ordlösa. När jag hade den här pessimistiska tolkningen då tänkte jag så här, jaha. Det är de döda, de här älskade döda, tänkte jag då. som hon sjunger tillsammans med.
Ja.
Och kanske sjunger för dem, alltså är deras röst. Men sen tänkte jag också att hon, det kanske också var, hon skriver mot förtryck och så, då tänkte jag att, ja men då kan det ju vara så, att de förtryckta ordlösa, eller de som inte, ja. De som göms bakom censuren, som inte får synas eller höras då.
Jag är nog lite inne på samma spår som du, fast jag tänkte mer på det du sa först, att det här är några som har blivit osynliga för henne för att hon har varit tvungen att lämna dem bakom sig. Ja, just
det. Och sen är det just det här att vi sjunger högt också. Det är,
ja.
Det är någon sorts både glädje i det liksom, och att vi är många och vi är liksom, hon är inte ensam.
Nej, precis. Så att där finns det ju någon sorts väl tröst, för att det känns väl som att det här med ett sår som måste täckas och är ensamt. Men här är direkt från det konstaterandet så kommer det här viet. Det är någon sorts triumf nästan av att man går där och inte ändå är ensam.
Mm. Vi ska avrunda här alldeles snart. Men jag vill först be dig läsa dikten igen. Vill du göra det?
Ja. Det snöade hela natten. Kärleken är vit. Går på kärleken. Trampande. Skogen jamar. Små bitar av ljus gungar i träden. Kärleken täcker såret. Bristen. Själens fläckar. Vi sjunger högt. Jag och de osynliga. Jag och de ordlösa.
Tack för att du ville ge oss den här dikten.
Tack för att jag fick komma.
Tack också till alla som har lyssnat. Hela dikten kan du läsa på diktpodden.com.